Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan utav Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbookspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Hej, välkomna och hälsa bra till EM-podden. Det är tre matcher kvar att spela utav detta Europamästerskap. Med mig i studion har jag Martin Tholén och Robban Rosén. Välkomna ska ni vara.
Tackar.
Fyra kvartsfinaler. Är ni exalterade? Det har ju liksom varit lite gnäll i den här podden om kvaliteten och spänningen och sådär. Men visst levererade kvartsfinalen en hel del?
Ah, jag är inte lika exalterad som ni kanske. Jag vet inte om ni båda är. Men jag är väl fortfarande ganska besviken.
Du vill fortfarande gnälla?
Ja, fan, jag är den sortens människa. Det är så vi är inställda på.
Det är den där Eskilstuna-dialekten.
Ja, det är det. Nej, men jag tycker fortfarande att det är lite... Jag blir besviken på att det är ganska lågt tempo mellanåt. Jag tycker att dels är fortfarande defensiven. Nu var visserligen Frankrike igår. Var ju en målfest som vi inte har sett på hela turneringen egentligen, förutom Ungern-Portugal. Men i övrigt tycker jag att det är lite för segt, alldeles för ofta, för att jag ska vara helt nöjd.
Ja, Robban, vi fick ju se i alla fall en riktigt fantastisk straffavgörande i lördags. Det tar vi väl med oss?
Ja, det är absolut. Den matchen i övrigt var väl kanske ingen direkt höjdare, men straffläggningen höjde ju den riktigt ordentligt. Den var ju fantastisk att bevittna. Att Tyskland går och missar tre stycken av de fem första, det trodde jag ju aldrig att jag någonsin skulle få se.
Ni som har lyssnat på de här poddarna där jag har medverkat tidigare vet ju om att jag har en fetisch, kan man säga, för den här typen av straffläggningar. Jag var i extas söndag kväll. Jag vet inte, jag kunde inte sova på hela natten nästan. Det var fantastiskt. En av de bästa straffläggningarna jag har sett. Ja, vi återkommer till den. Vi får börja från början. Och jag tycker att vi börjar den här gången med att ringa den reporter som vi har kvar, som bevakar alla de här matcherna som åker runt. Och det är ingen mindre än Simon Bank på plats i Lyon. Simon Bank, välkommen till EM-podden. Första framträdandet i det här forumet trots många veckor på de franska vägarna.
Ja, merci beaucoup. Det är väl... Kanske snarare på grund av många veckor på de franska vägarna. Det hattas hit och det hattas dit och man får slåss för varje liten lucka. Ungefär så känns det. Men nu har det lugnat ner sig lite grann i alla fall. Det är ju vilodagar här nu fram till semifinalerna, så att man får lite tid att andas och komma kapp, känns det som. Och vara med i en podd också om andan faller på.
Precis. Hur har ditt EM varit så här långt? Det har varit härifrån som publik. Vid tvn känns som ett ganska avslaget mästerskap där det har handlat om mycket annat, men där några skrällar på något sätt ändå har fått stå för underhållningen. Hur har det varit på plats? Du har ju upplevt några mästerskap tidigare.
Ja, jag delar väl lite den känslan. Alltså mina mästerskap brukar vara ganska delade på sätt och vis. Att det är först om Sverige är med, så är det väldigt fokus på Sverige med allt vad det innebär, som är spännande och intressant och relevant på sitt sätt. Och sen så tar EM fart på allvar när väl Sverige har åkt ut. Då man börjar ta in hela EM i alldeles skönhet och fulhet och omfattning. Och, nej, det känns väl ganska mycket som att om vi inte får mer än så här, så kanske det inte är så himla mycket. Och, som vi kommer minnas om 10, 15, 20 och 30 år. Det är en superdramatik mellan Tyskland och Italien. Det är en isländsk saga här och en walesisk saga där, men kanske inga riktigt de här stora episka matcherna än så länge.
Nej. Vi kan väl börja med att du var på plats och såg Polen-Portugal, där förstås turneringens största stjärna Cristiano Ronaldo fortsatte att se frustrerad ut. Hur var dina intryck från läktaren där?
Alltså Ronaldo är så oerhört intressant, dels i egen högst egen kraft och stjärnglans och allt det där, men också utifrån frågan hur ska man behandla honom. Och det där har ju varit lite av en nyckelfråga för väldigt många i den här förbundskapten, den här moderna de medialiserade, globaliserade stjärnkultsfotbollen. Hur gör man med en Messi i ett landslag? Hur gör man Zlatan Ibrahimovic i ett landslag? Och hur gör man Cristiano Ronaldo i ett landslag? Det har ju svängt lite den pendeln, eller gjorde väl så för kanske 3-4-5 år sedan någonting. Fram till dess så var ju stjärnan, de hade jobbat i en landslag. Messi var utskälld i Argentina. Zlatan fick mycket stryk i Sverige. Ronaldo gjorde inga mål i för Portugal och sådär. Sen hände ju någonting. Det var som att förbundskaptenerna istället för att kämpa mot tidsandan lite valde att åka med den och bygga sina landslag runt de här mega miljard dunder stjärnorna istället. Och fick väl ut en hel del av det. Messi bar Argentina i mångt och mycket till en VM-final och Ronaldo började vräka in mål helt plötsligt för Portugal under Bento och Zlatan känner vi alla till slå målrekord för Erik Hamrén. Det som är intressant just med i fallet Ronaldo är att de kämpar fortfarande så oerhört hårt med att hitta den roll som han ska ha. En roll som han kan överleva med och en roll som gör Portugal bättre. Och det behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. Så det, de har det här eviga problemet med att de har ingen riktig nia. De har ingen riktig målskytt, striker längst fram. Och har väl egentligen inte så haft sen Pauleta vek in hovarna och gav upp sin karriär. Och dessutom egentligen sen, ja, det var nära på sen Eusebios dagar. Så hur ska man använda den? Vilket system ska man ha? Ska man ha ett flytande 4-3-3 med där han får flytta lite som man vill och det är positionsbyten? Ska man ha någon som... Och det trivs ju han ganska bra om han får komma in från sin älskade vänsterkant. Eller ska man ha någon som en renodlad nummer 9 då han blir lite isolerad men det laget ofta ser lite bättre ut? Eller ska man göra som de gjorde i mot Kroatien att han har sin vänsterkantsposition men tar ett stort defensivt ansvar? Och för Andre Santos svar i den här turneringen har varit lite att göra lite olika saker beroende på motstånd. Det har varit väldigt hattande hit och lite ett taktiskt flexibelt Portugal under Santos. Och det är väldigt spännande att se. Jag tror att mot Polen så hade han egentligen 3 olika system under matchens gång. Och vart och ett av de systemen har sina brister och sina fördelar. Så om det där är en stor fördel för Portugal eller om det är en nackdel att man saknar en identitet, det får man väl se. Det har gått bra så här långt i alla fall. Mm.
Och nu ställs Cristiano och hans Portugal mot hans kanske liksom största rival. För det får man väl ändå kalla Gareth Bale och relationen som de har i Real Madrid. De tävlar ju om den där första platsen även om det är ganska tydligt Cristiano som står där. Men visst finns det ganska mycket prestige i den här matchen mellan Cristiano och Gareth Bale?
Ja, det är klart att det gör det. Ni är i alla fall medialt väldigt tacksam. Bale har ju varit ute och sagt att det här handlar verkligen inte om mig mot Ronaldo utan det handlar om Wales. Och det är lite intressant att se alltså om Ronaldo är en persona i Madrid på Bernabeu och en annan i landslaget med betydelsen att han är kanske lite blekare på sätt och vis så lite mer frustrerad i landslaget så är det som att Bale som ju spelar lite andra fiol även om han har närmat sig Ronaldo i Madrid. Nu i landslaget så är han en uppenbar ledare. Han spelar med så oerhört mycket hjärta. Och då menar jag den sådans hjärta som man ser. Man ser att han verkligen vill ta det här laget vidare. Att han vill göra precis allting som står i hans makt. Och det är liksom på 50 meters avstånd så ser man att det är lite en annan aura kring honom när han spelar här jämfört med när han spelar i Madrid. Och det är oerhört fascinerande att se på.
Men tror du ändå, oavsett vad han säger i presskonferenser och så vidare, tror du att det spelar någon roll att det finns en Cristiano Ronaldo på andra sidan för Gareth Bale? Det finns ju en rivalitet där, det är ju väl dokumenterat.
Ja, det är klart att det gör. Jag tror att han har väl varit smart nog att inse att visst, jag vill jättegärna visa Ronaldo vem som bestämmer, så är det nog fortfarande så att han inser också att vägen dit, om man vill ta den vägen så finns det bara ett alternativ. Det är att spela lagfotboll, det är att göra allting jag kan för Wales. Och i det handlar inte om att Gareth Bale ska göra 3 mål, utan det handlar om att han måste vara så oerhört klok att inte bli överambitiös. Jag tycker han har varit det så här långt. Man ser att han värderar varje enskild situation så oerhört väl att han vilar hela tiden för att kunna ta de här långa 40 meters löpningarna med och utan boll när läget dyker upp. Men när det verkligen är läge, när man märker att nu är det lite illa ute här, då tar han också de här 15-20 meters löpningarna defensivt och lägger ner det jobbet också. Han gör verkligen det i varje enskild situation, värderar, tänker efter, känner efter, och så här långt har han gjort rätt i princip varje gång. Så det är spännande. Han har varit klok i sin sån där totalt solitära stjärnstatus.
Spännande ska det bli förstås. Wales tar ju över lite grann Islands roll som det stora skrälllaget nu då, när Island fick se sig ordentligt besegrade igår mot Frankrike. Det har varit väldigt självsäkra fransmän inför den här matchen. Kände du av några nerver på läktaren när domaren blåste igång matchen igår?
Nej, det kan jag inte säga. Sen så snackade jag med mina franska kollegor på Arlom och ja, men, en timme före matchen sa jag, men så säger jag bon courage och lycka till och sådär. Och de sa att nej, men du, det behöver du verkligen inte, det här kommer bli enkelt. Och de sa det inte på något arrogant sätt, utan de sa det verkligen som ja, det kändes som att de bottnade och får man analys där. Sen så såg man ju lite hur Deschamps ställde upp, att det var Sissoko på den här kanten, inte Coman, vilket det någonstans signalerade att det var. Han respekterade Island väldigt mycket. Och de hade den tacksamma situationen att de kunde ha England som ett varnande exempel. De behövde inte gå ut och tänka eller vara tvivla kring vad de skulle möta. De visste att det var ett organiserat 4-4-2-motstånd som arbetade oerhört hårt. Och de visste också om att vi måste göra jobbet fullt ut för att kunna ta det här. Sen så blev det ju såklart mycket mer enkelt än vad både de och jag hade trott. Island gjorde sin sämsta match i turneringen och det handlade inte bara om motståndet, utan de gjorde inte det de måste göra för att ha minsta chans. De slarvade, de blev, ja, alltså min analys lite är, tror jag, att de varit lite överorganiserade, att det var så mycket fokus på att vi måste ligga rätt, vi måste vara organiserade, så att man glömde bort vissa aspekter i spelet som är nästan ännu viktigare, att vara aggressiva, att vara proaktiva. Och då blir det så att då står man kvar i sitt 4-4-2 och missar och har den tidiga pressen på Matuidi, och så pang bom så kommer den där chippen framåt och Giro 1-0, och redan där så det kört på en vis.
Hur imponerad var du av Frankrike?
Jag var imponerad. Sen så, jag vet inte hur mycket nytt man såg, att de har de här individuella kvaliteterna, det visste man sedan tidigare. Och när de väl då får alla möjligheter så är det skicka nog för ett tag att ta det. Sen var det lite överraskande, men att Frankrike har en modern historia. Att de brukar alltid vara usla i början av matchen. De brukar ofta ligga under med ett mål innan de hittar rätt i någon form av struktur och kommer in i matchen och sådär. Det är nästan varannan match som släpper mål första 10 minuterna. Och Deschamps har under hemma ofta fått korrigera sin taktik efterhand och sådär. Men så där var det ju inte i den här matchen överhuvudtaget. De tog matchen i runt halsen och bara red iväg väldigt, väldigt snabbt. Och det imponerade väl. Sen så var det också essentiellt för dem att se dels att Griezmann ska spela centralt. Så att det är där som han får ut max både av sin omställningsfotboll och sin så här, sista tredjedels kreativitet. Och också att sedan Giroud får göra de här målen och visa att han är i mästerskapet så här långt och mest effektiva och bästa straffområdescenter.
Och nu ställs de mot Tyskland förstås i en semifinal. Klassisk möte, många kallar det för en moralisk final. Håller du med om det?
Ja, så har man Tyskland i talen också. Vi får se lite. Jag tror att ja, alltså i min värld finns det bara finaler, det finns inga moraliska finaler, utan vi har lärt oss det. Alltså, det har varit moraliska finaler förut, sen så kommer Grekland och tar hem finalen precis hur omoraliskt som helst, det blir känt ett skit om det. Så de som vinner det är moraliska vinnare, punkt slut. Däremot så det är klart att det är en enormt stor match, inte bara för att det är en semifinal, utan för att ja, historiken ser ut som den gör, relationen mellan länderna ser ut som den gör. Det är en stor match för Tyskland. Det är en gigantisk, enorm utan motstycke största matchen för Frankrike. Så det är, ja, det kommer såklart vara så att det laget som vinner den semifinalen kommer vinna en final på Sandini och vara favorit också, oavsett om det blir Portugal eller vad som möter.
Spännande ska det bli. Hörru, du får utnyttja din vilodag till max här, och sen så får vi väl återkomma när de här semifinalerna är spelade, så tar vi ett finalsnack också, tycker jag.
Det ser jag fram emot. Vi öser på här.
Vi öser på. Ha det fint, Simon.
Hej, hej.
Tack för det, Simon Bank. Vi får väl ta och börja från början och summera de här kvartsfinalerna för att ta oss in till semifinalerna. Vi har ju, nu tippade vi helt olika. Det var jag, Kalle och Patrik som satt här i förra veckan, så att vi behöver inte redovisa precis hur vi tippade. Kanske för att jag tippade inte helt rätt. Så att vi låter det vara. Men vi börjar från början med Portugal-Polen. En match där jag trodde att Polen faktiskt ganska så enkelt skulle ta hand om det här Portugal. Så blev det inte. Portugal såg ju faktiskt långa stunder ut som det bättre laget, men det blev ett straffomgörande som fick skilja lagen åt till slut.
Ja, och jag som suttit över en negativ skulle fortsätta vara negativ förstås. Men jag tycker väl att Polen har imponerat hela turneringen egentligen. Men sen de kommer till den här matchen så tycker jag att de liksom tappar tempo, de tappar det fin anfallsspel de har haft efter Portugals kvitteringsmål, ska vi säga. Fram till dess så är de väl det bättre av det, tycker jag. Men sen så tappar de det mesta offensivt.
Ja,
ja, jag instämmer väl rätt så bra i det. Alltså det, jag blev ändå besviken på Polen med tanke på det fina spelet som de har visat upp tidigare. Att man trodde ändå de skulle bjuda upp till lite mer på sitt fina spel som de hade haft tidigare.
Vi hörde Simon prata här tidigare om rivaliteten då inför semifinalen med Gareth Bale. Vi kommer in på Wales kvartsfinalen om en liten stund, men hur tyckte ni att Cristiano Ronaldo var i den här kvartsfinalen? Det är ju mycket press på hans axlar.
Ja, alltså han, det som är det mest liksom upprörande med honom, det är hans liksom sätt att vara just nu. Alltså armar åt sidan, gestikulerande, vilt skällande på sina lagkamrater. Och när man har en kaptensbindel runt sin arm, så är väl inte väl det man vill se av den största stjärnan. Det är väldigt förvånande över att det ändå har gått så pass långt, för att Portugal hade sett ut så här egentligen mest hela tiden.
Men därmed så tycker jag ändå väl lite förvånande och imponerande från Ronaldos sida att han går fram och tar den första straffen. Med tanke på att man vet vilket ego han brukar ha, att han vill avgöra. Och då att han ändå tar det här ansvaret, går fram och slår den första straffen. Mm. Visst, sen kan man vända på det, att han inte ville bli syndabock, men...
Det kan man ju bli ändå.
Ja, precis.
Men det fanns ju den där från den senaste straffläggningen som han var inblandad i då han skulle lägga den sista straffen, och det gick aldrig så långt. På tal om ansvarstagande och kapten och så vidare. Vi fick... Ja, det blir inget genombrott direkt, men Renato Sanchez, det är ju en av de stora behållningarna så här långt, tycker jag i alla fall, var att se honom i den här matchen. Ja, 18 år gammal.
Verkligen, utan tvekan. Alltså vilken led, men det är så här, han har ju varit så här bra hela tiden, men vi sitter ju inte och kollar på portugisiska ligan vecka ut och vecka in. Vi ser henne Benfica någon gång då i Champions League och blir imponerande, men det här är ju det internationella genombrottet för den breda publiken. Det är ingen snack, han är ju hur bra som helst, alltså det är fascinerande.
Som sagt, bara 18 år gammal, det är ju en... Ja, vi har ju pratat om Marcus Rashford till exempel, som kommer in och gör några bra minuter för England, har gjort det bra för Manchester United, men som är ju lika gammal. Men det här är ju en färdig spelare på ett helt annat sätt. Det är liksom, det är fysik, det är tempo, han spelar dessutom centralt i banan, vilket ställer helt andra liksom taktiska och fotbollsintelligensmässiga krav, om det nu är ett ord. Är ju ruskigt imponerande.
Ja, och sen att han kan behärska och spela även... Han gick ut och spelade vänsterytter där i talen, någon slags på kanten i ett tremanna mittfält. Och klarade det där hur bra som helst. Han visar nu både pådrivare, han är bollvinnare, han är målgörare, han är passningsspelare. Det är allt gett i en central mittfält som 18 år. Jag vet inte hur det ska sluta. Han är 20 år kvar på den här nivån liksom, så det...
Ja, men det känns ju som också att han är en sån här en box till box som vi ser så få av slå igenom nu. Vi ser ju, alltså går vi tillbaks 10 år sedan ungefär, då fanns det liksom en box till box mittfältare i nästan varje lag, och det var liksom fokuspunkten, och det, liksom, det var där allting hände. Sen har det blivit mycket mer liksom de här spelande Juan Mata-typerna som kanske inte jobbar hemåt, men som ska stå för det mer kreativa liksom framåt, och så har man andra spelare som tar det defensiva jobbet mer mer uppdelade roller, men här är ju en kille som gör alltihop, och kan han vara liksom en renässans för den klassiska box-i-box mittfältaren? Nu drar jag på stora växlar. Men det, så exalterad blev jag utav hans insats här.
Ja, men det är lätt att ryckas med, alltså det är klart att man sitter här och säger så just nu, men det har ju, jag har ju inget annat att gå på av det man har sett den här turneringen, så är det ju, det är en världsklass mittfältare redan, så vart ska vi landa någonstans? Men jag menar, det finns ju ingen typ av honom heller. Jag ser ingen liksom jämförelse de senaste liksom 5 åren, så ser inte jag någon som har varit precis som honom. Man behärskar ju precis allting på en mittfältsposition.
Mm. Inför semifinalen har man William Carvalho avstängd. Hur stor roll får det på laget? Det finns ju en rak ersättare visserligen, men han är en viktig pjäs ändå, Carvalho.
Jo, men det känns som att de har det ganska gott ställt där centralt på mitten framförallt. Sen är det klart att de har ju verkligen fått ordning på det nu med den här starten, och de har satsat på nu med Carvalho som ett slags ankare där på mitten. Och nu är det väl han Danilo komma in där, och precis, han har väl gjort Porto. Det bra i, precis, han har gjort det bra där, så det ska väl inte ha någon jättepåverkan, tror jag. Då tror jag vi kanske ska mer snacka om Wales avstänga.
Precis, det blir ju bryggan in till nästa kvartsfinal då. Wales-Belgien som slutade 3-1. Överraskande för många, men det var ju ett Belgien som vi har sett förut. Det påminner ju ganska mycket om insatsen mot Italien tidigt i turneringen. Där man ställer ut det här laget fullt med världsstjärnor, men organisationen helt saknas.
Ja, men alltså det är helt ofattbart hur ett så pass bra lag på pappret kan se så himla dåligt ut. Och de allra flesta trodde väl, man trodde ju på förhand att Belgien skulle ta detta rätt så enkelt, och sen när de gjorde 1-0 så pass tidigt så kändes det, ja men nu är det klart. Men framförallt väl också oerhört imponerande Wales som kan få ut så extremt mycket med så pass, ja, till 9/11 så pass begränsat material.
Mm. Vad säger vi om det här Wales? Det är ju liksom, till skillnad från Island så är det ju ett lag som faktiskt innehåller ganska kända och stora stjärnor. Men det är ju ändå en duktig skräll att ha dem i semifinal.
Ja, absolut, ingen tvekan. Men det tycker jag visar ganska mycket vad det här mästerskapet består av. Det gäller liksom sätter en defensiv och en organisation, då tar du det ganska långt i just det här EM-et. Det ska inte säga så att det kommer vara så i varje EM som innehåller 24 lag, men det är så det har sett ut. Liksom, vi såg Belgien, det är redan av motsatsen vad de var inne på. Det är liksom fjärde backlinje typ med alla skador som har fallit bort med kompani och Vertonghen nu senast. Så det får inverkan, och det är ett lag som Belgien som består av så mycket individualister som de har inte fått ihop lag på hela turneringen egentligen, och när då nästan de har tappat hela backlinjen från den de hade i kvalet, då kan det se ut så här, tyvärr. Vi såg Hal Robson-Kanus mål, det är ju någonstans beviset på vart.
Och målen, vilka mål! Ja, men Nainggolan först, alltså raketen rakt upp i krysset, och sen
hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Robson-Kanu. Alltså ska han stå Cruyff-finta bort en hel backlinje i ett EM? Det är ju fantastiskt. Det är väl hans andra mål i turneringen, va?
Ja, andra mål i turneringen, men var det fjärde i landslaget genom tiden?
Ja, jag tror han gjort 3 mål på hela säsongen i Championship. Ja, det är fantastiskt. Men vilken dragning! Han ställer 3 gubbar samtidigt. Fellaini, Denayer och Jordan Lukaku, som ju inte hade någon vidare match. Vi hade ju flaggat lite för honom i förra podden här, att det var Belgiens stora svaghet var på den kanten, nu när man tvingades efter alla skador och avstängningar centralt, att man tvingades spela då med en Jordan Lukaku. Det var ju uppenbart att han inte höll.
Nej, alltså jag vet inte, jag kan knappt minnas, ja, sist man såg en sån dålig individuell, ja, ytterbacksinsats då liksom, i och med att det blir så utmärkande. Det var väl när Manchester United i Midtjylland möttes där, när Memphis hade lekstuga. Så det är inte ofta man ser så pass dåliga individuella insatser på ytterbacken.
Nej. Sådär. Nej, det var verkligen inte bra, men vi måste ju också nämna Sam Vokes nickmål. Alltså, hur många sådana såg man Lukaku, alltså den andra Lukaku, Romelu, försöka? Och har försökt under hela turneringen och de går utanför och det är trångt och det är svårt. Och så kliver Sam Vokes in och bara visar hur man ska göra. Det finns något väldigt fint i det, tycker jag.
Ja, verkligen. Men det är så här, det är liksom vi snackar någon annan på där med EMs genombrott och sådana här skyltfönster. Här Robson Cano, vad händer med honom nu? Liksom Leicester vill ha honom. Han kunde lika gärna vara i Ligue 1 om han hade gått mållös från det här mästerskapet. Så,
ja, det är ju perfekt timing med liksom dagen efter att kontraktet löpt ut, går fram och gör det där målet. Ja. Det kommer ju så till Premier League. Ja. Återstår att se vilken klubb.
Ja, jag vet inte hur många gånger jag har sett den här dragningen nu, men den är ju perfekt. Den är ju verkligen perfekt. Men tyvärr, för Wales del, två stycken avstängningar inför semifinalen och kanske den tyngsta utav dem alla. Aaron Ramsey, som väl har varit Wales bästa spelare i den här turneringen, Gareth Bale till trots, han har också varit väldigt viktig. Men visst är det Aaron Ramsey som har varit den största spelaren så här långt. Fyra assist talar ju sitt tydliga språk till exempel.
Jo, absolut. Det är det stora navet, även fast Bale är den stora liksom stjärnan, den som kan göra det lite extra på egen hand, så är liksom Ramsey något sånt. Vi snackade om box to box nyligen, men han är ju lite av den liksom. Han sköt hållet defensiven, han är även den liksom pådrivaren i offensiven som de behöver, så det är ju, de kan ju inte ersätta honom rakt av, utan det kommer bli ett annat sorts spel. Och sen också att de får klara sig utan vänsterbacken Ben Davies, och ändå om i backlinjen är inte optimalt för dem heller. Jag vet inte vad de har tänkt, de ska stoppa in James Collins där i mitten och flytta ut Neil Taylor, men nej.
Jag gillar ju James Collins, det är ju en spelare som kan ta hand om en Cristiano om han måste.
Ja, han släpper ingen över bron i alla fall.
Nej, det gör han inte.
Han kan nog ta ett kort med glädje, skulle jag tro.
Men som sagt, vi tittar framåt då mot den här semifinalen mellan Portugal och Wales. Tunga avstängningar på Wales. Och, ska vi säga någonting om den här regeln då med två gula kort på fem matcher och så är man avstängd i sin livsmatch som det handlar om för de här spelarna? Jo. Vi måste väl rikta någon slags kritik åt den här regeln ändå.
Jo, men så är det ju. Framförallt så som EM har blivit nu, att vi har utökat det med någon gång en åttondelsfinal som inte har funnits förut. Jag menar, det drar ju ner mästerskapet också. Vi ska stå där i en semifinal när lagen får ställa upp med försvagade lag, alltså helt enkelt. Vi får inte se de största stjärnorna, och det är där vi vill se i de stora
I de största matcherna vill man ju att de ska kunna ställa upp de bästa lagen.
Jo, precis. Så man hoppas att den här regeln skulle ha liksom funnits en match tidigare, att de tar bort det efter åttondelsfinalen, och att kanske varning i kvartsfinal och semi skulle kunna avstängning i final, vet jag, att man nollser, men något nytt system måste finnas när vi har en match till jämfört med 2012.
Ja, jag anser ju med att ett sånt system där, att det var bättre att slopa det efter åttondelen. Och sen om du nu drar på dig ett gult kort två matcher i rad, då kanske du snarare har förtjänat en avstängning i en final. Men om du drar på dig två stycken på fem matcher, så skulle du inte behöva missa en semifinal på grund av en sån struntsak. För jag menar, det kan vara en dummares bedömning med. Du kanske missar din livsmatch på grund av en skitgrej som ingen annan hade dömt för.
Nej, jag tycker man ska ta bort de här avstängningarna helt och hållet. Vad fan, ett gult kort i ett mästerskap, det ska man väl tåla?
Ja. Eller? Ja, men kanske. Eller att man...
Eller lägg på ett gult. Fan, tre gula kort, det är
jo,
väl en
exakt.
Sak. De har ju uppenbart spelat vårdslöst liksom. Åtminstone en gång.
Ja, precis. Ja, men i sånt lag som Wales som har, liksom, de har ju inte bollen i större delen av matchen och försvara sig. Det är klart att du kan dyka upp två situationer på fem matcher. Det är inget konstigt. Och då behöver jag tappa en Aaron Ramsey som är... Alltså han är deras stora nyckelspelare. Det är ju förödande för dem.
Och det kommer ju alltid missgynna de mindre nationerna som inte har bredden liksom utanför startelvan. Jag menar, ett litet nationshopp är att man kan få ihop ett bra startelva. De kommer ju aldrig få ihop en trupp ungefär som, jag menar, som Tyskland kan göra, eller som Frankrike kan fortsätta och liksom lobba in världsstjärnor om du har avstängningar eller skador och så vidare. Det kan ju inte Wales göra. Så det drabbar ju de mindre nationerna mer, och det stör mig lite grann. Men nu har vi det som vi har det. Och vi har en semifinal mellan Portugal och Wales, så vad tror vi då? Vi får ju någonstans tippa här också.
Alltså jag kan väl inte riktigt se hur Wales, trots kollektivets makt och allt det här, ska kunna ersätta Ramsey. Så jag får väl ändå säga Portugal där. De ändå, som sagt, de såg bättre ut i kvartsfinalen också. Känns som att de börjar trumma igång nu. Och att Cristiano Ronaldo ska missa en EM-final mot James Collins och company. Alltså nej, jag kan inte se det. Jag får ändå dra till med att Portugal tar det här.
Vi får inte glömma heller att hylla Ashley Williams här, känner jag. Vi har inte nämnt honom än, men han har ju varit fantastisk och gjorde mål och han snackar om att bära sitt lag liksom. Vi pratar mycket om Gareth Bale och så vidare, men det gör ju verkligen Ashley Williams också.
Ja, vi snackar om Cristiano Ronaldo som den inte optimala kaptenen. Det är väl Ashley Williams den optimala kaptenen, så som han har visat sig. Jag tror mycket väl att Wales kan streta emot till ett kryss och en förlängning. Portugals favoritmelodi för övrigt, men det måste bli Portugal i final. Jag kan inte se att Wales som mästerskapsdebutanter som de väl är går hela vägen
sen 1958 tror jag, VM i Sverige.
Nej, precis, gå till en EM-final och göra mot Portugal. Nej, det, men förlängning. Och så har vi Portugal i final utan en enda ordinarie seger och utan en enda ordinarie förlust. Så.
Jag skulle inte, alltså, jag måste ju säga att jag håller på Wales. Jag gör det, jag kan inte låta bli i ett sånt här skede. Jag tycker de är härliga. Jag tycker de har så väldigt mycket. Alltså, visst, det har varit kul med Island och så vidare, men där saknas det ju, som man ser, alltså det saknas ju väldigt mycket kvalitet, och det är bara kollektiv och det är organisation och man kan gneta sig till resultat och så vidare, men Wales har ju fan kvalitet. Visst, det är liksom Gareth Bale och Aaron Ramsey och så vidare, men vi ser ju också, vi har varit inne på det, Robson Cano gör Cruyff-finter i offensivt straffområde, men det är fantastiskt.
Ja, nej, verkligen.
Nästa kvartsfinal då, Tyskland-Italien. Bjöd väl kanske inte på, det var ju liksom hjärnornas kamp här, kändes det som. Vi såg Jogi Löw dra ner på en trebackslinje till exempel för att stå upp mot det här kantspelet då som Italien varit så framgångsrika med, och det blev väldigt mycket organisation och ganska lite skönspel.
Ja, men alltså jag känner väl att det blir ju tyvärr väldigt ofta så när det är de här stora nationerna som möts. Dels har man så stora förväntningar på det då, att man tänker att det ska bli någon form av drömmatch. Så jag vet inte, den var väl lite mindre underhållande än vad man hade trott på förhand. Men nej, det är som du säger, det var ju verkligen hjärnornas kamp, och då framförallt trots allt väldigt, väldigt imponerande att se Italien med det trots allt begränsade materialet som de har att kunna pressa så här långt. För det, som vissa sa tidigare, liksom att det var någon form av nästan moralisk final. Så ja, det var helt enkelt straffarna som förgyllde kvällen.
Ja, men apropå det där måste jag vara moralisk final, det där. De satt och snackade om det i SVT-studion också, men de snackade om att det var moralisk final. Den där köper inte jag. Så Frankrike, har de bara försvunnit från det här guldfavoritskapet? Men om vi ska återgå till matchen. Tyskland, jag måste ändå passa på att hylla Jogi Löw. Hade de åkt ut nu, då hade vi suttit där och kritiserat honom för han byter taktik. Men nu måste vi ändå ge något slags erkännande med tanke på det Italien har presterat mot en fyrbackslinje i stort sett varje match. Så kanske det här var Tysklands räddning, och de har inte spöat Italien på hur många år som helst i mästerskapssammanhang. Så det var nog kanske den här trebackslinjen som tog dem vidare. Och
han offrade ju sin hetaste spelare Julian Draxler genom att byta det här systemet. Alltså Draxler som var helt fantastisk i matchen innan, som verkligen har en stigande kurva, så offrade han ändå för det här systemet, och det är rätt starkt. Och han får då med sig resultatet trots Boatengs, ja, vad var det där för någonting, den där, han säger, vad pysslar han med? Alltså, är det någon som förstår? Det ser ut som att han blir knuffad i ryggen, men han står ju i ryggen. Alltså, vad håller han på med?
Alltså, ja, det är väl ingen som kan förklara varför han har armarna så långt upp.
Jag vill att ni har sett något som ingen annan har sett här. Men, jag ställer bara kraven på,
alltså, er. Det är ju så, nej, jag vet inte, det går väl inte riktigt beskriva, men det blir ändå så pass komiskt hela situationen med att han gör allt han kan för att undvika att det ska bli en straff, och så blir det exakt det blir. Så, ja, jag vet inte alls hur han tänkt i den där situationen, men det är väl, man vet ju själv när man varit på planen så där, ibland tänker man kanske inte riktigt hela vägen.
Nej. Ja, jag avdrog om alla sådana där straffar. Vi får ringa Olof Mellberg, han gjorde en liknande i Kroatien och VM-kval och sånt.
Precis. Och så fick vi den här straffläggningen då, och den var ju fantastisk alltså. Vilken är er favorit? Utav alla missar?
Ja, alltså jag tycker den är fantastisk, så det är fascinerande hur många sådana dåliga straffar det kan slås. Många är målet Sassas, hans galopperande. Men jag måste säga Pelé. Alltså, eller Pelle som han heter. Det, jag vet inte vad. Ja.
Alltså det finns ju så många nivåer här. Va? Alltså Sassa, han har ett jobb. Alltså du har ett jobb. Han kommer in bara för att slå den där straffen. Och så slår han den så. Vad håller han på? Vad är det för tripp? Dans?
Nej, han gör alltid så. Han gör alltid så, säger han. Det är hans försvarsplan. Han gör alltid så.
Ja, okej. dags att sluta med det kanske. Typ. Och sen Graziano Pelle. Och det uppfattade inte jag i direktsändningen, utan jag har ju sett efteråt att han försöker ju psyka Neuer genom att säga att jag ska nog göra en Panenka. Han brukar slå Panenkas. Det har ju varit lite av hans grej. Och han vet ju att Neuer är inläst på det och ska försöka då liksom. Jag vet, det blir så övertydligt. Fattar ju Neuer också att han kommer ju inte slå den här Panenkan om han står och säger det till honom innan. Och så vet han ju inte hur han slår någon annan slags straff, uppenbarligen, för att en strumprullare som går så långsamt utanför stolpen, att Neuer hade ju hunnit dit, om den hade gått stolpe in, eller stolpen och sen mot det, Neuer hade ju varit där, för den var så lös. Precis.
Men för en insats hade i alla fall intention man ville göra, Pelle, jag vet inte vad var hans tanke.
Och sen gillar man ju, jag är väldigt förtjust i Bastian Schweinsteiger också, när liksom den största som spelar, en kaptenen, den mest rutinerade som ska dra det här, så gör han den där Baggio-straffen, den går liksom en meter över krysset. Det är den mest nervösa man kan göra som straffläggare. Det är ändå liksom sådär, det är förvirrat av Pelle, det, och så vidare, men när Bastian Schweinsteiger bara, han gör, vi har ju sett Zlatan slår på exakt samma sätt också när han har haft den största pressen på sig i en straffsparksläggning. Man gillar dem där alltså.
Ja, nej, jag saknade ju Neuer. Jag hade bara vänt mig att han skulle gå fram och ta en sån där, bara drott in i kryss. Han är ingen överallt den människan, så det, jag var ju förvånad.
Det var synd att vi inte fick se.
Nej, jag satt bara vänta. Jag tänkte, när kommer han? Kimmich, Boateng och Hector, alla gick för. Ingen Neuer, nej. Skärpning,
jag
glöm.
Jag var ju helt övertygad att Boateng skulle missa. Jag menar, det var ju på något sätt hans fel att vi var i straffläggningen där, att han skulle känna ett oerhört tryck på sig själv att sätta den, men stensäker. Mycket bra straff. Och då blir det då Tyskland mot Frankrike, som gjorde processen kort med Island. Vi hörde ju Simon Bank prata en del om det franska laget innan här, och vi säger väl tack och adjö, tack för underhållningen till Island. Det var kul att ni kom hit, men någonstans så fick man väl se också Islands riktiga nivå igår, eller? De har ju spelat på lite inspiration tidigare, så
lite så, det kändes som att bensintanken var slut liksom. Det var inte den där samma glöd, och givetvis målen, de tidiga målen har ju förstås betydelse där, men det kändes någonstans som att de var lite för nöjda nu liksom. Eider Gudjonsson kunde inte säga åt dem att nu har inte nått upp någonting än. Han kunde inte göra en gång till liksom, utan det var över på förhand redan så.
Ja, och framförallt när det tidiga målet kommer där, uppförsbacken bara blir brantare och brantare. Fantastiska mål igen för övrigt. Griezmanns 4-0 är ju en sån förnedring alltså. Det är ju nästan taskigt. Först bara springa ifrån honom på det sättet. Alltså det är sån fartskillnad mellan honom och de isländska backarna. Och så den där chippen som är delikat.
Ja, men precis. Nej, vi har ju suttit och hyllat liksom Ragnar Sigurdsson och Kari Arnason egentligen här turneringen. Vi måste ge dem en skopa kritik för det igår. Det var ju bedrövligt. Det var ju, alltså Kari Arnason, det var ju minustecknet.
Ja, men det är ju, han har gått från att vara i stora delar av turneringen liksom spelat som en världsmittback, och nu lagom till allsvenska starten var typ tillbaka på allsvensk nivå igen.
Ja. Och framförallt i de där lägena så ser man ju hur kvalitetsskillnaden är mellan lagen liksom. Det finns ju ingen i Island som gör så där som Griezmann gör till exempel. Ganska intressant med laguppställningarna inför semifinalen då mellan Tyskland och Frankrike, och den blir ju brutal den här kampen alltså. Vi har Mario Gomez som skadade sig. Vi har tveksamheter på Khedira. Khedira är väl
Khedira
borta.
Är bekräftad.
Han är helt borta. Och så Schweinsteiger, som ska vara den som ersätter Khedira då, är väl tveksam till om han kan starta.
Ja, det blir ju sista stunden där, och se om han kan spela eller inte.
Ja, då blir det väl förmodligen så kanske att han inte spelar hela matchen i alla fall. Det är väl inte tanken att han ska spela hela matcher längre. gubben, säger jag, som är äldre. Och då är frågan hur Tyskland ska formera det där centrala mittfältet. Vem ska stå för den liksom defensiva kraften bredvid Toni Kroos?
Ja, alltså vi glömde även ända vill säga Mats Hummels. Det är väl kanske
Mats Hummels är
det är väl det, det är väl tyngst av det, känner jag.
Verkligen.
Men nu centralt på mitten, vi satt och snackade lite här innan utanför sändningstid, att det lär väl bli Emre Can om nu inte Schweinsteiger kommer till spel från start. Men Jogi Löw kastade in Kimmich förut, och varför inte chansen med Julian Weigl som har gjort det bra i Dortmund, men det skulle inte våna. Han verkar vara mer defensiv spelartyp som kanske skulle passa i en sån sorts match som det kan bli mot Frankrike.
Ja, som sagt, vi tror väl på Tjärn, men alltså, jag tycker det känns rätt så 50-50 så här mellan han och Weigels här på förhand, utan att ha någon vidare inblick i hur Tyskland har tränat och så vidare. Men det känns väl lite som att jag tror inte det är sådär direkt avgjort nu på förhand, utan det är väl, går lite på känslor och form kanske. Mm.
Och vi, med tanke på att Hummels är borta då, men även på, med tanke på att motståndet är annorlunda, så tror vi väl att Jogi Lööf överger trebackslinjen som man använder mot Italien och går tillbaks till en fyrbackslinje.
Jo, precis. Och det lär väl bli Hövede som går in där i mitten skulle jag tro. Och det, alltså Tyskland har ju fortfarande ett fantastiskt lag. Vi satt och tänkte, ja, fyra spelare borta, vad kastar vi in? Han kastar in Götz, Hövedes, Can och...
Ja. Precis.
Draxler igen
liksom. Ja, men lite som jag var inne på där, skillnaden med Wales när de får slänga in, ja, vem det nu blir istället
typ
för
Andy King eller något sånt.
Ja, precis. Istället för Aaron Ramsey då. Och då, det är en ganska dramatisk försvagning utav laget. Frankrike å andra sidan, de får tillbaka N'Golo Kanté och får också tillbaka Adel Rami, men framförallt Kanté som har varit en av deras bästa spelare den här turneringen.
Jo, jag tror att det blir viktigt en sån här match också, att försöka radera ut Özil och Müller som ska operera på andra sidan med sin defensiva roll. Så han blir jätteviktig, han går garanterat in i startövren igen. Det skulle bli intressant att se om Rami verkligen är så given som han verkligen gjorde. Inte Umtiti någon jättematch, men jag tycker inte Rami heller sett ut som något stabilt mittblock där tillsammans med Koscielny. Så ja, det finns lite tveksamheter i Frankrikes försvarsspel fortfarande tycker jag.
Första landskampen för Umtiti igår då, det var ju inte det tuffaste motståndet han ställts mot i sitt liv. Ett Island som var ganska slaget ganska tidigt. De petade ändå in två bollar Island. Det ska man komma ihåg. Det såg inte helt klockrent ut i försvarsspelet för Frankrike igår heller.
Nej, och det kollade lite innan turneringen också. Så tror jag att de fyra sista träningsmatcherna inför EM, så tror jag släppte in två mål i snitt i varje. Jag tror de hade åtta insläppte på fyra matcher, eller de var sex på tre. Så det finns stora problem där. Och får Tyskland vara in på sin offensiv med en Müller som hittar rätt och en Özil som får för mycket ytter, då håller det inte. Men det känns ändå som, med alla de avstängningar och skadorna som Tyskland har haft, så känns det som att favoritpendeln någonstans har svängt över lite till Frankrikes fördel, i min bok i alla fall.
Vi har ju pratat en hel del här om stjärnor som inte har levererat det här EM:et. Vi är inne på Zlatan, Lewandowski, Cristiano Ronaldo och så vidare. Vi får räkna in Thomas Müller där också, eller?
Ja, definitivt. Vi har ju haft vana att han går in och gör fem mål i varje sån här turnering. Han älskar till den. Men nej, jag vet inte vad det är som inte stämmer riktigt. För jag tycker ändå att, alltså, själva spelet tycker han är helt okej. Men han kommer inte till lägena längre som han gjorde i VM och EM tidigare som jag sett. Så nej, besvikelse.
Man är så van att han kommer löpande in i boxen där, precis där bollen alltid studsar. Men han finns liksom inte där av någon anledning. Jag vet inte vad det beror på riktigt. Tar han inte sina löpmeter?
Det gör han väl, men jag skulle också tro att det är lite det här slitningssymptomet som jag sett på alla. Han spelar otroligt mycket i Bayern München och då går ner i en månad och har lite en halv semester innan man drar igång till EM och sen beräknar han toppform igen. Det är svårt, det är väldigt svårt att hålla den formen, tror jag i alla fall.
Men sen är det jäkligt intressant med så att Thomas Müller i VM-sammanhang har gjort 10 baljor och EM har inte gjort ett enda. Mm. Alltså jag menar, vad beror det på? Det är ju väldigt, väldigt märkligt egentligen.
Ja, faktiskt. Det kanske finns någonting där. Han kanske vill lämna EU. Det låter vi vara osagt. Ett skadeskjutet Tyskland då. Ett skadeskjutet men ramstarkt Tyskland mot ett fulltaligt men kanske lite backsvajigt Frankrike på hemmaplan. Det är inte helt lätt tippat där.
Nej, det är ju oerhört öppet och ja, som jag sa tidigare, när man ser mastionationerna så har man ju enorma förväntningar. Det har jag verkligen inför den här matchen. Känns verkligen som kan bli en riktigt, riktigt bra batalj. Men jag har sagt hela tiden att jag tror att Frankrike ska vinna EM-guld, så då får jag ju dra till med att Frankrike vinner med. Och sen ja, är det som sagt Tyskland och alltså alla de här skadorna som kommer. Jag tror framförallt att Gomes nästan kan bli den mest kännbara, just med tanke på att Müller inte har levererat offensivt som man tänker.
Mm. Mario Götze inte ser ut som en striker värdig i ett sånt här sammanhang.
Nej, definitivt inte. Han har ju varit oavblekan också. Så Gomes tror jag kan bli väldigt, väldigt kännbart tapp för Tyskland. Så jag drar väl ändå till med att Frankrike tar det till slut. Men man ska ju inte utesluta att kanske behövs en förlängning för att ordna det där finalavancemanget.
Då ska ni veta, kära lyssnare, att Robert ligger väldigt bra till att vinna den interna EM-tipset här. Och vinner Frankrike så tror jag han gör det. Du är dessutom svensk mästare i fotbollskunskap, så att vi tar det här på allvar. Vi tar det här på allvar.
Jag räcker upp händerna bara, det är, det är facit. Nej, men vi har väl sett det framförallt genom hela turneringen, att de lag som har spelat bästa anfallsspel är de som har haft en liksom riktig nummer nio. Mm. Istället för de här falska nio som vi såg för några år sedan, så Gomes av bräcket är nog tyngre än vad många vill tro. Att tro att man kan stoppa in Götze där och han kan ju lika bra. Nej, det tror jag inte. Jag tror man behöver liksom centra. Han kan hålla ner backlinjen mycket mer än vad en falsk nia kan göra.
Mm. Och vi såg också Gomes i helt andra positioner på planen än vad vi är vana att se honom. Fantastiskt förarbete till 1-0-målet väl?
Exakt.
Han ligger väl också bakom den där Chiellini håller på att göra självmål, va? Det är där han står och ska försöka klacka in den framför mål.
Ja, precis.
Det var den räddningen från Buffon är ju, alltså han ska inte kunna göra det i sin ålder.
Det ska inte gå, nej. Alltså det är ju magnifikt, det är ju magiskt att se alltså.
Ja, han är fantastisk, Buffon, alltså vilken, ja, vilken idrottsman.
Ja, och tårarna efteråt. Det finns ju ingen man känner med så mycket som Buffon, alltså. Man vill ju att han ska få vinna allt. Han känns ju så, han känns så mysig på något sätt. Ja, fin kille.
Ja, verkligen.
Hörrni, det var de matcherna som vi har kvar. På fredag så vet vi vilka som spelar EM-final 2016. EM-podden är förstås tillbaka då med analyser och uppsnack. Tack Martin, tack Robban för att ni kom hit och tack för att ni har lyssnat.